Podplay.
Det här är podden Alla våra ligg. En podd om sex, sexualitet och om att äga sina val.
Okej, okay, jag dreglar. Men jag är på.
Alla andra killar jag har sugit av har älskat det. Och nu har jag gjort samma trick på dig och du har inte sagt till. Ursäkta.
Men hur vanligt är det med att de inre blygdläpparna är utanför?
Vi kändes liksom som ett ungt konstnärspar i Paris. Vad
fan, Anna?
Det var så himla kul och coolt att se en kvinna kåt.
Ja.
Alltså, my god.
Om jag fick välja så skulle jag ju åtminstone vilja ha sex 3-4 gånger i veckan.
Oj. Jag heter Amanda Koldén.
Jag heter Anna Dahlbäck.
Välkommen till Alla våra ligg. Hej allihopa och välkomna till Alla våra ligg.
Hej!
Hej! Om ni tycker att det är någon som bökar i bakgrunden nere för att det är min baby som ligger här och håller på sig.
Så störigt.
Och också Victor som håller på i bakgrunden med sin hygien.
Ja. Med sin hygien.
Ja, men sån där dusch.
Ändå värt.
Verkligen.
Jag måste börja med en stor nyhet.
Är det sant?
Jag har legat.
Anna?
No more dry spell.
You dirty you.
Jajamän.
Vilken position blev det med din stora mage?
Nej, men det blev... Okej, jag kan berätta hur det var.
Ja.
För att jag och Marcus hade bokat en date night och verkligen varit så här, vi har haft så mycket i huvudet båda två och speciellt han, så vi bara kände att liksom från den här tiden, nu tänker vi inte mer på allting som är i huvudena. Så liksom nu är det bara date night. Och då så låg vi till slut, eller på kvällen, och då...
Hur länge sedan var det innan dess?
Jag vet inte. 1,5 månad sedan?
Oj, ja.
Alltså, länge sedan. Absolut. La vi oss och jag var noga med liksom att jag hade täcka över mig.
Okej. Okay.
För att nu, alltså jag besväras av magen nu.
Ja.
Ja, och jag vill inte att Marcus ska känna magen för att så här, det händer ju självklart att jag, eftersom jag känner sparkar hela tiden, så blir det konstigt att han ska känna sparkar medan vi ligger. Jag tror att han har svårare att tänka liksom bort från det. och sen vill jag inte heller att han ska röra mitt kön så himla mycket.
Okej. Okay. Det är perfekta förutsättningar för oss sex.
Ja, och inte heller brösten.
Nej, just det.
För att jag är också toppen. Rädd
håret
för att det ska
kanske,
komma
eller?
Mjölk.
Alltså, håret kanske?
Ja, nej men håret funkar. Låren funkar jättebra.
Ja.
Ja. Jag är liksom en enda stor tickande bomb.
Men alltså, varför gjorde du då? Om det så, för det kändes, var det härligt eller ville du? Men det känns verkligen som att det bara var för att bocka av en punkt.
Både och.
Uh-huh.
Alltså så var det. Och det är såklart att det var tankar om att så här, fan, tänk om det här är liksom sista gången på länge till.
Just det.
Man vet ju inte liksom. Så att det känns väldigt skönt att liksom ha fått känna sig levande igen.
Ja, trevligt. Mm.
Och jag har en annan, förlåt nu, jag måste säga en annan jättestor nyhet.
Säg.
Ännu större.
Oj.
Jag fick en fontänorgasm.
Oj.
Häromdagen. Jag har ju fått 1,5 innan.
Men av dig själv eller med Marcus?
Av mig själv.
Aha.
Och jag... fick panik, för jag trodde att vattnet gick.
Ja, det var minst, det är inte lite vatten då som har sipprat?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Nej, det här var liksom ett antal dagar sedan.
Okay.
Så att, nej. Men alltså, det var så läskigt för att jag var så här, men vad händer nu? Och det gick så snabbt och det bara kom liksom. Alltså jag hade... Jag hade liksom inte förberett någonting, jag hade inte tänkt att jag skulle kunna få det, jag hade inte planerat det överhuvudtaget, det bara kom. Och det har ju bara hänt mig som sagt 1,5 gång.
Ja, precis.
Så att det var lite läskigt.
Exakt. Ja, jag förstår det, men ändå kul.
Ja, ändå kul, men det var nog inte vattnet som gick.
Nej.
Hoppas jag verkligen.
Ja. Okej, men nu måste jag också säga massa grejer.
Okej. Okay.
För dagens avsnitt handlar ju om orgasmic birth och liksom vad är det sexuella med typ att föda barn och så vara gravid och lite amma. Och nu fick jag långt ifrån en orgasmic birth i och med att jag blev akut snittad. Men det som Erika kommer säga dagens gäst i avsnittet om att man får mycket oxytocin när man ammar. Alltså Anna, fuck me, jag blir så kåt när jag pumpar brösten så att jag liksom bara sitter där och bara
nej, du skämtar?
Nej, men det är verkligen så här, i natt när jag la mig efter att jag hade pumpat, jag, 3 orgasmer, alltså jag, för att det är liksom det jag känner hur oxytocinet flödar. Det är inte riktigt samma sak när jag ammar, för att det är något annat, men just när pumpande kommer igång, att det är som att trå på en knapp och jag bara känner hur det så här skimrar i hela kroppen.
Jävlar vad coolt.
Och sen så vi får ju inte ha, vi kan ha sex med kondom, men eftersom att jag är snittad och infektionsrisk så får vi inte ha sex på typ 6-8 veckor. Men jag längtar, jag känner mig så sexuell. Och framförallt min känsla, nu hör Viktor och jag vet inte om han håller med, men min känsla är att vi kommer ha så jävla bra sex. Alltså jag blir så bara så här, vi har gjort det här tillsammans, vi är ett par. Alltså jag känner verkligen på någon primitiv djurisk nivå att han är min man och jag vill bara så här fyllas upp av honom. Och det är väldigt glädjande att känna att jag har massa sexlust som dock inte kommer till utlopp.
Nej, men förhoppningsvis som du kan spara som på reserv.
Ja, precis. Ja. Så funkar det.
Men hur är det med onani? Alltså vadå, du kom 3 gånger?
Eller ja, jag... men klitoris får jag ju ta på. Men det är bara penetration som jag inte får. För då så...
Jo. Men liksom, jag menar mer liksom logistiskt. Alltså, du gjorde det här inför Hedda och Viktor?
Nej,
eller liksom...
nej. Jag Hedda skit i. Men nu när vi är hemma så har jag gått in i sovrummet efter, för hon ligger och sover. Hon sover inte med oss. Och sen så på sjukhuset så var det när Viktor sov, alltså, och då hade jag sagt till honom varje gång, Viktor, jag blir så kåt av det här så att jag håller på att dö, jag funderar på att jag kommer lägga mig bredvid. Ja, och han skrattade ju bara så att, ja.
Ursäkta, onanerar du på sjukhuset?
Mm. Åh nej, det är synd att alla var ligger ganska stor, det kommer säkert vara någon som hör det här. För det var ändå 2 sköterskor som kände igen mig.
Är det sant? Ja. Åh nej.
Ja, förlåt, men de vet att oxytocin strömmar till. Det var inte meningen att vara snuskig, det gick jättefort.
Nej. Alltså är det någon som kan göra, är det någon som kan göra onani asexuellt? Så är det du.
Jag är supervacker och supersnygg och supersexig och porrig.
Jo, men det är mer att du bara, att det är lite som att jag måste gå och köpa mjölk.
Ja.
Alltså
ja.
Du.
Men det, vad ska man göra i hela kroppen? Jag känner att det är så här, ja, det bara skriker efter att få. Ja, jag vet inte. Nej, men hade jag varit man hade jag varit superäcklig. Och jag förlåt verkligen, men jag vet inte vad jag ska göra.
Äsch. Ja. Alltså, det är ju inte, det gör väl inget om det är ingen som såg.
Nej,
alltså,
det var inte som att jag ställde i korridoren och bara gist in my pants.
Gnuggade mot en vägg.
Nej. Ja, oh, oh, du.
Ja, nej men härligt. Jag hoppas som sagt att du kan spara sexuella energin till lite senare.
Jag med.
Mm. Okej, ska vi köra igång avsnittet?
Yes.
Ja, dagens gäst är som sagt Erika Alsborn. Vi kommer snacka om orgasmic birth. Och hon heter Erika Alsborn på Instagram om ni vill kolla in henne.
Mm.
Ja, vi kör igång.
Ja.
Välkommen hit Erika.
Tack så mycket. Det ska bli jättekul.
Underbart. Vet inte riktigt om det är ett hotfullt skratt eller ett...
Det vet man aldrig med mig.
Nej, jag kände det att kroppsspråket skiftade lite nu. Okej, du jobbar ju som sex- och förlossningscoach. Din egen sexuella resa, hur är den?
Den har varit väldigt spännande.
Mm.
Och det var ju min egen sexuella resa som ledde mig in till det här fantastiska yrket jag har nu. Så jag har gått personligen från att vara pre-orgasmisk. Jag väljer att säga pre istället för anorgasmisk. För att pre ger hoppfullhet om att man kan vara orgasmisk eventuellt.
Och vad menas med orgasmisk?
Alltså förmågan att uppleva orgasm.
Ah, okay. Så du kunde liksom
jag inte förut? Jag kunde inte.
Okay.
Vilken ålder pratar vi?
Från min sexuella debut till 27-28.
Det var så pass.
All right.
Mm. Wow. Shit.
Jättetråkigt.
Mm.
Till att nu idag vara komplett multiorgasmisk.
Komplett som människa.
Goals.
Så min sexuella, ja men det var väl där runt 15. Så från min sexuella debut till att jag var 27-28 så kände jag mig väldigt frånkopplad från min sexualitet. Jag upplevde sex som någonting jag gjorde för andra.
Mm.
Och mer som en performance.
Mm. Gud vad jag tror att många känner igen sig.
Ja,
jag
skojar inte.
Herregud.
Typ 95.
Performance, verkligen bra ord.
95% av folk. Och det är både män och kvinnor och allt däremellan skulle jag säga. Oavsett liksom könsidentitet och upplevelse så är väldigt mycket performance.
Ja.
Mm.
så upplevde inte det som att det var en äkta upplevelse för min egen skull.
Nej.
Så att jag hade orgasmproblematik, jag kände mig otillfredsställd, jag var inte i kontakt med min kropp, min fitta. Jag antar man säger fitta på den här
tangenten.
Och svära. Och min kvinnlighet och min femininitet generellt liksom.
Mm.
Och nu, kort och gott, så är jag väldigt förkroppsligad i min sexualitet.
Men vad hände där vid 26-27?
Så vad som hände, väldigt kortfattat, var att jag insåg att det här, så här ska det ju inte vara.
Mm. Ah. Kunde du komma på egen hand?
Enbart med vibrator, enbart i en viss ställning, enbart liksom, okay. Det var väldigt så här, okej. Okay. Yeah. Ja, så där var jag ändå, jag förstod ju att jag hade förmågan, men det var väldigt svårt och det var, och jag kunde absolut inte göra det med någon annan.
Mycket hjärnspöken helt enkelt.
Ja, jättemycket. Och inte bara hjärnspöken, men också mycket brist på kunskap om hur min kropp fungerade. Och oförmåga och ovilja att verkligen ta på mig själv med bara fingrar eller liksom verkligen ha sex med mig själv. Det var inte någonting jag så här, bara nej.
Jag tycker att det är så jäkla gött att vi liksom får ett bevis på att det är så här för många. För vi vet ju alla det. Och men nu när du sitter och säger att det var ändå 27 års åldern. För när vi pratar om det här att många kvinnor inte tycker om att ta på sig själv, då kan jag ibland sitta och känna att folk inte tror på oss.
Ja.
För att det låter så himla orimligt. 27, då är man nästan 30. Man är verkligen vuxen.
Ja, men det är ju så här. I 40, 50, 60.
Ja, precis.
60 års åldern som har precis samma problematik och som känner såklart en ännu större sorg över svunnen tid än vad jag gjorde. För jag kände, shit, det här är 12 år av mitt liv som jag har gått miste om. Alla fejkar och gasmer. Rest in peace. All liksom svunnen tid som jag har slarvat bort när jag kunde uppleva någonting så mycket mer fantastiskt och tillfredsställande. Men 40, 50, 60 år, så att om du är äldre och lyssnar på detta så känner inte liksom att det är för sent. Det är aldrig för sent förrän du dör.
Men vilket fantastiskt wake up call.
Det var det. Så jag insåg ju att okej, det blir inte bättre. Jag skäms jättemycket. Jag är inte ensam om detta. Och vad som ändrade, det var att jag snubblade över en kvinna som jobbade med detta och som hjälpte folk med det. Mm. Och hon hade en onlinekurs. Mm-hmm. Och jag köpte den. Jag fick den faktiskt i present från min mamma.
Är det sant?
Jag bara, mamma, jag har hittat en kurs på internet. Kan du betala?
Ja, det var okay. Inte som att hon gav den.
Nej. Hon betalade. Så det kändes lite så nice.
Det var fint.
Så det var där allting började. Och sen steg för steg, bit för bit, så liksom skala av alla de här känslorna. Lösa upp de här tankemonstrarna och spökena. Mm. Och förstå att okej, jag behöver bara liksom göra grundläggande arbete med att lära känna min kropp. Och det är väldigt mycket exakt samma sak med förlossningsförberedande. Mm. Och resan genom graviditet till förlossning. Det är därför det är liksom så väldigt parallellt och väldigt likadana upplevelser i min avsikt och mitt arbete.
Jag tänker att det är jättemånga som lyssnar som blir nyfikna på typ vilken typ, alltså om det finns några så enkla knep som du gjorde med att lära känna kroppen.
Ta på mig själv.
Ja.
Alltså det,
men nu kom du över det hjärnspöket då? För du sa ju faktiskt att det var en grej som kändes obekvämt. Och för vissa kanske jag känner det som en magnet. Om man så här tar handen, en magnet som stöter bort handen, bara nej, det här går inte. Hur?
Ja, alltså det är ju alltid hjälpare om man har någon annan som vägleder en och förstår och hjälper en förstå exakt vilka spöken som är där, kanske lite var de kommer från. Men egentligen så kan man göra väldigt mycket på egen hand genom att bara börja med liksom, börja från punkt noll. Du är här nu och här idag, när du tar på dig själv, vilka tankar får du? Vilken känsla kommer upp? Och försök känna lite under dem. Vad är det egentligen du är rädd för? Vad är det egentligen du inte vågar ta itu med eller möta? Är det att du tycker din fitta är äcklig, ful, kladdig? Är det att det är skamligt? Är det fel? Är det för att du inte borde göra detta för att du ska egentligen tillhandahålla din sexualitet för någon annan? Vad innebär det då när du bara gör det för dig själv, rent själviskt och för självtillfredsställande, där, alltså att identifiera tankemönstren och sen se på dem, skriv ner dem, skriv dagbok, gör vad som helst och sen titta på dem och tänk, är detta verkligen sant? Tror jag verkligen på detta? Och att göra den tankebanan själv kan få dig att inse att, för många är inte ens medvetna om det. Och det där medvetandegörandet leder till sen att kunna ta ett informerat beslut kring vad man faktiskt vill uppleva. Och vilken värderingsgrund man faktiskt har. För den är inte samma som när du var 15 eller 14 när du började kanske bli sexuellt aktiv. Eller 10 när du började kittla i fittan och du sa, oh, kul. Och när du är 27 eller 35 eller 40, då är du en helt annan människa.
Ja, såklart.
Och också att jag tänker att om man då har gjort den här processen med att skriva ner, tror jag verkligen på det själv, då kan man även när det känns obekvämt och som att man får ett motstånd, så kan man ändå landa i att nej men vänta, det är ju så faktiskt så här jag själv tycker.
Exakt.
Så att man mer har det grundat.
Så vad man bör göra då, vad det kallas är att man re-imprint eller rewire. Vet jag inte riktigt vad det heter på svenska, det är så störigt att vara svängelsk, men ja men det är för att jag jobbar så mycket på engelska och utbildar och så. Men att verkligen alltså plantera och börja liksom agera utifrån din nya värdegrund.
Alltså omprogrammera.
Omprogrammera, typ. Så heter det. Exakt, tack.
Vad var det för dig som gjorde att du kände dig obekväm?
Jag hade en historia av våldtäkt, light, typ. Bara otroligt mycket jag blir emotionell.
Ja, jag märker det. Var det lugnt att jag frågade?
Det är helt okej, men det är intressant.
Och det är helt okej att du blir emotionell
exakt.
Också.
Exakt, nej men det är intressant. Så negativa sexuella upplevelser. Där jag kände att jag inte hade gett samtycke och var faktiskt aktiv i deltagandet. Både på en liksom mer eller mindre liksom seriös nivå. Men också en otroligt djup skamkänsla kring att jag är rädd för vad människor ska tro mig om jag är sexuell. Eller på något sätt utstrålar att jag är sexuell. Jag var nästan paralyserad av rädsla för att bli kallad slampa. Och att det skulle spridas rykten. Jag kommer ihåg när jag hånglade med en kille på toaletten på så här högstadiedisco. Och jag var livrädd hela nästa vecka att det skulle spridas och att folk
men
skulle...
Gud.
Alltså förstår ni?
Gud, jag ryser alltså. Och det här har vi också pratat om. Men liksom att folk inte heller fattar att i den åldern att det verkligen kan... Här sitter du är 30 plus och blir liksom så berörd av det som du var rädd för då. Alltså att folk verkligen måste förstå hur jävla djupa spår sådana här händelser kan sätta.
Exakt. Och vad som händer är när man då tar på sig själv 10 år senare så känner man fortfarande samma rädsla fast den är så djupt i ditt nervsystem. I det undermedvetna att du inte ens är i närheten av att förstå att det kan skapa den magnetkänslan att nej, jag vill inte ens.
Precis.
Eller när det börjar byggas upp känslor mot orgasm att man bara, nej det här är inte tryggt.
Nej.
Och att man själv kanske liksom tror på det någonstans.
Jaja.
För det är ju så man har blivit uppfostrad.
Fy fan, usch vad tragiskt.
Så, men det positiva är att här sitter vi idag.
Ja, och nu är du superorgasmisk.
Så man kan läka, man kan omprogrammera och man kan uppleva det man vet är möjligt för en. Eller det man önskar är möjligt för en. För är du född som människa så har du en inneboende orgasmisk kapacitet. Och det har jag bevis på.
Fy fan, och du är ju ett levande bevis på att det går. Det går att bli bättre och kunna liksom, lära sig.
Och sex blir bara bättre och bättre med åren.
Ja. Du nämnde lite snabbt förlossning. Och det är ju lite därför vi bjöd in dig. För att du hade en orgasmisk förlossning.
Ja.
Och har snackat en del om det.
Ja.
Och alltså vi bara känner att vi måste veta allt. Vi måste höra allt om det här. Så du kan väl berätta lite om din egna förlossning. Lite kort.
Absolut. Så jag vill bara börja med att säga att jag beskriver min förlossning som orgasmisk. Innebär inte att jag hade en så här 10 timmar lång orgasm.
Det är bra förtydligande.
Så det är ett väldigt viktigt förtydligande. För det finns så här orgasmic birth och massa sådana grejer. Det finns en film, det finns lite olika utbildningsmaterial. Och det finns liksom ett koncept som heter orgasmic birth. Som är, och jag kallar min orgasmisk. Det innebär inte att det var en lång orgasm. Utan det innebär att... Och det kan vi tala om. Men jag vill bara börja med det. Så, så det lägger grunden för vad jag ska berätta nu. Så när jag blev gravid så var det en självklarhet för mig att inkludera sexualiteten i min graviditet och förlossning. Eftersom det är en del av mig, en så integrerad del av mig. Mitt arbete, liksom hela mitt liv. professionellt och personligt kretsar liksom till den här resan jag är på. Och att jag känner väldigt mycket att ja, men det är en grund... en grundpelare i min existens, i min sexualitet, min njutning.
Mm.
Så eftersom det är så närvarande och också graviditet och förlossningen ett resultat av att man har varit sexuell.
Mm.
Även om man har en IVF eller eventuellt också adopterat, så är det ändå det har till.
Absolut.
Så jag anser att graviditet, förlossning och moderskap är en förlängning av sexualiteten. Och förlossningen är en intim, sensuell, sexuell upplevelse.
Gud, jag har så svårt att liksom se mig själv tänka och tycka samma sak.
Mm-hmm.
Alltså, jag tycker att det är så otroligt olika saker.
Mm.
Jag kan liksom inte förstå hur du kan koppla de två sakerna. Även om jag förstår det så här, man blev med barn genom att ha sex.
Absolut. Jag förstår, och det är ju så de flesta tänker.
Mm.
Så att du, för det första så är du 100% är din åsikt 100% validerad.
Uh-huh.
Och du behöver aldrig ändra den eller känna på något annat vis.
Mm.
Och det är väl det också som är det fantastiska med förlossning och allting vi gör som människor. Det är att man får göra precis som man vill.
Ja.
I demokratiska samhället.
Men vad tänker du, Anna? För att jag kommer ju sitta och bara hoppas det här blir samma upplevelse för mig.
Mm.
Typ kopiera rakt av. För jag har ju också hört din förlossningsberättelse i podden Vattnet går. Men Anna, vad är det som är så svårt att greppa för dig?
Nej, men jag vet inte. Jag tror att det är så himla invant med att ett barn ska inte vara kopplat till sex. Alltså man ska inte koppla ett barn till sex oavsett om barnet är fött eller inte. För att det är liksom, men precis som vi har snackat med våra killar och liksom de tycker att det är... Ja, men att liksom, till exempel min man Marcus, om han liksom skulle känna en spark så skulle han tycka det kändes obehagligt om jag hade sex. För att det är så liksom, det ska inte kopplas. Liksom.
Okay. Och var tror du den känslan kommer ifrån?
Jag vet inte, men jag tror att det bara är så alla snackar och hela samhället liksom pratar om barn. Liksom...
Ja, det är pedofili.
Ja.
Drar det väldigt, väldigt långt.
Verkligen, man drar det väldigt, väldigt långt. Mm. Men det ska inte höra ihop.
Jag skulle också vilja koppla det till religion. Det är en väldigt religiös, internaliserad...
Kanske.
Åsikt.
Jag är väldigt oreligiös.
Det spelar ingen roll. Vi är vuxna i judiskt /
kristet.
Ja, ett kristet liksom, samhälle. Mm. Alla våra värderingar, lagar är baserade på kristna åsikter och värderingar som har planterats i vårt samhälle sedan 2000 år sedan.
Mm. Mm.
Hur levde vi innan dess? Absolut inte på samma vis.
Mm.
Vem är grundmodern? Vem är vår målbild?
Mm.
Jungfru Maria, hon har inte ens haft sex och hon är gravid.
Nej.
Och hon har inte, du vet, hon har ju fött barn som en jungfru. Det är inget blod, ingen fittsaft, ingen njutning, ingen orgasm. Hon är ju jungfru. Alltså, förstår du? Ja,
här.
Det är inga könsorgan involverade i hela historien. Och när man börjar dekonstruera vart de tankarna kommer från så kommer man oftast till sexnegativitet, skam, religion.
Mm. Gud, hade du velat omvända mig till att tycka det andra, så jag har ju verkligen... Religion är ju det perfekta. För jag är så, jag vill inte liksom ha några sådana föreställningar.
Nej, och är det inte så intressant att man vill inte, men ändå så sitter det så djupt igen för man har blivit matad de grejerna. Precis som jag, 15 år gammal, livrädd för att jag skulle bli kallad slampa.
Mm.
Du, hur gammal är du? Livrädd för att din graviditet på något sätt ska upplevas som sensuell, sexuell. Ja.
Men får jag bara fråga, och för sen jag vill verkligen höra sen, men jag var tvungen att byta in lite. Men när det gäller amning nu, för nu
är sensuell, det... sexuell upplevelse. Sorry.
Du upplever det?
Ja, det är så skönt.
Goals. Gud.
Var är dina bröstvårtor?
Jo, men de är jätteerogena och det är en väldigt sexuell zon.
Exakt.
Men jag vill
och sen
inte
har du barn som suger på dem 10 timmar om dagen. Vad tror du kommer känna?
Du kommer... Amanda, hur känner du för det?
Nej, men vänta, lyssna. Du kommer inte känna det som en sensuell, sexuell... Missförstår mig inte här, och det är så viktigt att separera sexualitetens olika nivåer eller sexualitetens olika uttryck. För att det är också en grej i vårt samhälle där allting som är naken kropp sexualiserad. Men det behöver inte vara så. Det kan fortfarande vara den personen kan vara... alltså, Vi gör det så komplicerat. Det är en skillnad på sexuell och erotik. Det är en skillnad på att sexualisera och att uppleva en sexuell njutning eller en sensuell njutning. Och där finns en väldigt, väldigt intelligent, kompetent sex- och relationsterapeut som heter Esther Perel.
Aha.
Esther Perel på svenska, eller hon är amerikansk. Men hon pratar om moderskap och hela den här upplevelsen att bli förälder som en väldigt sexuell upplevelse. För att den innehåller nästan alla samma verk, eller liksom upplevelser. Djup ögonkontakt. Man pussar och snosar och gosar och smäker. Och det är hud mot hud och det är bröst. Alltså, det är en sensuell upplevelse, men det innebär inte att du vill ha sex med ditt barn.
Nej, nej, men alltså, okej, du förklarar väldigt bra.
Att det är så viktigt att skilja på de sakerna. Och det är det jag pratar om och menar när att förlossningen är en intim, sensuell, sexuell upplevelse med dig själv.
Mm.
Med dina sexuella organ. Du föder barn genom din slida, genom din vagina. Där du egentligen, ni har inte fått barn förut. Där ni bara haft kukar förut eller leksaker. Det har bara varit förenat med sex. Men så fort man blir gravid så ska kroppen vara asexuell.
Mm.
Så fort du blir gravid och föder barn så ska du vara en mamma.
Mm.
Mamman är inte sexuell.
Mm.
För gud, vad skamligt. Vilken hora. Vilken slampa. Förstår ni?
Mm.
Det är exakt samma grejer. Det är exakt samma strukturer med sexnegativitet och skambeläggande. Och att göra den sexuella upplevelsen, den så djupt rotad i vår mänsklighet, den sexuella upplevelsen till någonting fult och skamligt och skadligt. Skadligt för barnet.
Mm.
Nej, vi kommer från sex. Vi kommer från fittor och kukar och pungar. Det är så enkelt. Det är så basalt.
Hur tänker du med amning, Amanda?
Just amning vet jag inte. Alltså, jag skulle tycka, om det jag tyckte att det var skönt, så skulle jag tycka att det var toppen. Jag räknar med att det kommer svida för att mina bröstvård har svidit så mycket. Men sen tänker jag på två andra saker när jag liksom hör er prata. Och det är dels att jag har nog ett tredje perspektiv på det här med sexualiteten. För jag skulle gärna ha någon orgasmisk, alltså någon mer sensuell typ av förlossning. Men det är också för att jag tycker att det är ganska lätt att koppla bort barnet från det här. Alltså jag tänker typ att det har noll med en bebis att göra, även om den ska ut i samma skede. Jag tänker typ att det är mer en grej som min kropp ska gå igenom. Och sen så tänker jag på att, ja, men där pratade vi lite med Sandra Denis om när vi spelade in det här med att det är så fult att koppla sex till den här grejen kanske. Att det känns som att ofta när man i folkmen pratar om sex så är det någonting som är, ja, men lite det du var inne på, Erika. Det är så himla grovt. Alltså folk fattar inte att en sexuell grej också kan vara lite, en så här pytteliten spirande grej i kroppen. Men som vissa kanske inte vill eller ens har tänkt på att man kan benämna som sexuell, utan man kanske istället benämner det som, I don't know, som när solen smeker ens ansikte. Alltså det skulle ju också på något sätt kunna beskrivas som en sexuell grej.
Ja.
Även om det bara är en skön känsla.
Exakt. För det är så många olika varianter utav njutning. Och njutning är en central upplevelse i vår biologi. Dopamin, serotonin, hela feedbacksystemet som är grundat på att vi följer njutning.
Mm.
Så njutning är kodat i vår varelse att vara någonting som leder till goda saker och som får oss att vilja göra det igen.
Mm.
Och jag menar inte att amning alltid känns som man sitter där och bara, det här är det bästa jag vet. För det är utmattande, det är uttröttande, det är dygnet runt, det är jobbigt, det gör ont för många, det är förenat med mycket problematik ibland och utmaningar. Men den stunden när man sitter där och man ammar och då man får ögonkontakt med en bebis, så kan man översköljas med en känsla av njutning eller godhet eller stillhet. Och jag pratar jättemycket om detta i mitt arbete som sexcoach när jag undervisar i onani och självnjutning och utbildar i att lära känna sin kropp och njutning. Det är att det finns så många olika smaker på njutning. Det kan kännas passionerat, erotiskt, fysiskt, spirituellt, meditativt, stillsamt, lugnt, som solen som smäker
precis,
din hud.
Precis, för det kanske är just det att man kopplar in ordet sex. Alltså man kanske egentligen skulle säga en njutningsfull förlossning snarare än en sexuell, just för att det är så himla kopplat till mer slafs och kuk och liksom så.
Mm.
Och samtidigt så vill jag kalla det för sexuell, för jag vill hellre att vi breddar konceptet och förståelsen för sexualitet än att fortsätta göra det vi gör, det att lägga sex i skuggan och säga, nu måste vi använda de här asexuella orden för så fort vi säger sex så får så folk panik. Moralpanik. Så att där är en liksom paradox i det, och en spänning i det som är intressant att prata om.
Mm.
paus mitt i allt för att vi sponsras.
Av Liggboxen. Och det är ju vår egna prenumerationstjänst. Som man då prenumererar på en box som man får hem varannan månad. Och i juni skickades ut en box och vi tänkte att vi bara skulle spoila innehållet.
Men jag vill också säga att det är jättemånga som har frågat nu när ni ska sluta med alla våra ligg. Kommer liggboxen finnas kvar? Svar ja.
Absolut.
Den kommer köra på och vi är fortfarande delaktiga i den. Så att om ni köper den så stöttar ni oss i våra framtida liv.
Ja, och vi slipper göra alla prenumeranter besvikna. Ja, vi kommer precis fortsätta som vanligt. Okej, juniboxen. Den finns fortfarande i lager.
Det gör den. Och en av grejerna som jag tycker är en favorit, det är Anna, du som egentligen har propsat för att den ska vara med. Men nu när den är med, då vill jag ta åt mig äran. Det är en dildo som är en glasstav. Ah. Alltså inget elektriskt, utan typ som ett konstverk, fast som är en sexleksak.
Och det är helt okej att du tar åt dig äran.
Vad bra.
För att jag har också varit lite tveksam till om man gillar liksom vanliga dildos liksom, där det inte händer något annat, där det inte är vibration.
Men alltså, ja, jag vet.
Men den här staven som är ju ganska tung eftersom den är i glas, den är helt otrolig.
Ja, jag tänker också att det är ju ganska många faktiskt som prenumererar på Liggboxen lite längre än vad vi trodde, typ ett år i sträck. Och då så kanske det är kul med den här omväxlingen med lite mer analoga produkter.
Ja.
Och jag som har, ja, vi som har båda liksom utforskat G-punkten under årens alla lopp och så, det här känns liksom lite next level kanske.
Absolut. Och jag som alltid är varm av mig tycker det, att det är otroligt att ha en glasstav.
Jag orkar inte med det problemet.
Nej, men det, jag tycker att det är otroligt att ha en glasstav för att den blir ju liksom lite kall.
Ja, det är
sen
jättebra.
Så kan man ju värma den också såklart. Man kan lägga den i varmt vatten och så innan. Förutom glasstaven så har vi också en klitorisvibrator. Ifall man skulle känna så här, nej, vibration, vad fan, det måste jag ha.
Jag klarar mig inte annars.
Nej. Och vi har en superhärlig från ett märke som heter Romp som är, ja, men den liksom sitter på plats och det tycker jag framförallt är viktigt, för jag vill liksom inte behöva känna att jag måste hålla i hela tiden.
Nej,
jag vill liksom kunna lägga
den perfekt anatomiskt utformad.
Ja, men precis. Jag vill liksom kunna lägga den på könet och sen så är den där och gör sin grej typ.
Yes. Och sen till sist då är det en grej som är en kombinerad fjäder och piska. Alltså som man kan spänka lite och man kan också kittla lite härligt. Två i en.
Absolut. Och det här kommer som sagt ut i juni, men den finns fortfarande i lager. Så om ni vill prenumerera så går ni in på liggboxen.se och så gör ni det nu förslagsvis.
Får jag säga en liten till grej?
Mm.
Dels att det var en som skrev på Instagram, gud vilken perfekt mix, det här hade jag aldrig tänkt på själv, men när det kom till mig så kände jag bara wow. Och sen också att vi brukar uppmuntra folk att använda liksom produkterna utanför boxen och typ, även om man har en kuk kan man använda sakerna. Men den här gången tycker jag att det här är för female pleasure only.
Ja, och det är nog ingen som klagar på det.
Hoppas inte. Okej, men tack till oss själva och tack till er som köper.
Tack!
Låt oss föra om din orgasmiska slash njutningsfulla
förlossning. Vilken jävla cliffhanger.
Så i vecka 10 så insåg jag att jag ville föda hemma.
Mm.
Så jag hade en planerad barnmorskeassisterad hemmaförlossning utan smärtlindring i min lägenhet i Malmö.
Och det här var ditt första barn ska vi säga.
Yes. Mm. Och min förlossning kort och gott var fantastisk, kraftfull, utmanande, härlig, lugn, kvick, enkel, explosiv, sensuell, orgasmisk, intim, ostörd.
Hur många ord kan hon egentligen?
Ja, verkligen.
Jag menar allt egentligen. Det var allt. Men kort och gott en otroligt positiv upplevelse.
Mm.
Och med det sagt inte bara jättelätt utan verkligen utmanande också. Ibland säger jag att den var smärtfri. Det är inte riktigt sant. Men det är också för att bredda begreppet smärta. Vad är smärta egentligen? Och detta jobbar jag med mina förlossningsklienter. Att få dem att förstå hur man kan arbeta med smärta på en på ett annat vis än vad man egentligen bara tror att det gör ont. Men jag gjorde en stor del av förarbetet och verkarbetet på Ilvas café. för jag var i total förnekelse att min förlossning hade startat. Så jag bara, skit i detta, jag går och fika med en polare. och sen kom jag hem, så min förlossning satte igång med förvärkar och sådär. Eller sådana, ja, liksom satte igång vid 11-tiden. Sen stack jag iväg och sen vid 5 kom jag hem. Nej, det här verkar inte liksom klinga av, utan det verkar som att det ska sätta igång. Så jag käkade lite middag, la mig i badet och sen, ja, sen satte det igång. Och sen vid 11 så födde jag på sovrumsgolvet.
Ja.
Pang, smack.
Men, och jag hörde då i Vattnet går att du precis innan hade då sagt till din man att vi borde ha sex.
Mm.
Hur, var du liksom, var du kåt eller vad var anledningen?
Nej,
eller
liksom, jag kände att detta är sista gången i mitt liv jag kommer att ha sex utan att ha barn. One last hurrah!
Gud vad det låter som att du kommer göra det, Amanda.
Lite så kände det. Men också för att, som ni förstår, att sexualiteten var väldigt närvarande under hela förlossningsarbetet. Eller förlossningsförberedandet under min graviditet. Och jag kände liksom att, ja, men varför inte?
På vilket sätt var det närvarande?
Så förberedelse är så viktigt för att ha en förlossning man önskar. Eller ha så i närheten, i så stor möjlighet som, hur säger man? Med så stor chans som möjligt ha den förlossningen man önskar är förberedelse så viktigt. För man springer inte ett maraton utan att i alla fall träna lite. Och jag känner det är lite samma sak, eller det är väldigt mycket samma sak med förlossning. Och man kan och borde förbereda sig. Och sexuella övningar och verktyg som jag använder och som jag experimenterade på mig själv och nu med stor framgång jobbar med mina förlossningsklienter med är så kraftfulla för att ha en positiv förlossning. Så att använda med, att förbereda sig och använda sig av andning, läte, energi, fokus, intention och att... För tänk så här, om du är en sån som har magnethanden bort från din fitta och sen ska du föda barn genom din slida och vaginal kanal och du känner att det är en djupt undermedvetet tabu kring dina sexuella organ, kommer du med enkelhet kunna bara så slappna av och vara naken i ett rum med andra människor och ha en 10 cm huvud flöda genom din fitta? Med större sannolikhet på ett undermedvetet plan så kommer du kontrahera dig. Och vad händer när man kontraherar sig? Komplikationer.
Men där tänker jag att man har då som fördel att se det som otroligt asexuellt. Att så här, den här magneten som vi snackar om, att man inte vill våga röra vid sig och få njutning genom att ta på sig väl. Tänker jag att om man inte ser det som en sexuell händelse, då kanske inte det är kopplat på samma sätt.
Fast din kropp är sexuell.
Okej.
Det är det som är grejen. Den ska genom din fitta. Du kan inte avsexualisera din fitta bara för att det är ett förlossningsrum.
Jo, eller jag tycker det. För att så här, jag kan avsexualisera min fitta när den kissar. Mm. Det är noll sexuell upplevelse för mig.
Ja, jag fattar.
Du har rätt till viss del. Och för att ha en verklig... liksom... Så där är inget rätt eller fel i detta. Och vissa... som har en avsexualiserad, ganska medicinsk förlossning, kanske med smärtlindring. Och jag är inte anti-smärtlindring, jag är inte anti-sjukhus, jag är sjuksköterska i botten. Så jag har liksom, jag är inte sån, du ska vara vegan och du ska, du vet, bara si och så och du ska bara si, utan nej. Jag menar inte att veganer är så här, men ni förstår vad jag menar. No offense, alla veganer där ute, jag skiter i vad ni gör, gör vad ni vill. Men... eftersom förlossning är en utmanande upplevelse, det är det.
Det är vi nog överens om, tror jag.
Det är vi överens om. Vad hjälper din sexuella energi? För det är samma hormoner i sex som det är i förlossning. Och det är därför på ett biologiskt, kemiskt plan i din kropp är förlossning faktiskt en sexuell upplevelse. För att det är samma hormoner. Det är också
Just det, men det får du inte när du kissar.
Nej. Exakt.
Och det är därför du kan fortfarande, och jag menar inte att du ska ligga på en förlossningstvätt på Södersjukhuset eller vad ni nu än planerar, och du vet så här, pulla dig själv och ta med alla dina dildosar och du vet köra med din womanizer och ha din man stående där med erektionen redo när du, nej, det är inte så.
Nej.
Igen, det handlar inte om att göra, alltså det handlar om en smak av din sexualitet som får dig känna att okej, okay, för det är en naken upplevelse, mm, det är en intim upplevelse, det sätter igång dina sexuella hormoner, det ska ut genom din cervix, din slida, din vaginala öppning. Och om vi gör den så avsexualiserat som möjligt, så är det i alla fall en väldigt intim upplevelse.
Mm, mm. Ah, ja, gud ja.
Och för att hantera alla den här intensiteten, sammandragningarna, det är blodigt. Det är liksom en väldigt, det är en ganska mässig upplevelse.
Mm, mm.
Och har man ett undermedvetet liksom avståndstagande till ditt könsorgan, till sex eller till att moderskap och sexualitet hör ihop, och till att liksom du måste verkligen in i din kropp och känna dig mer intimt och vara mer närvarande med dig själv än du någonsin varit i hela ditt liv. Ja, det är att man bara checkar ut och bara säger, pumpa mig full med all medicin, jag vill inte veta, jag vill inte känna, jag vill inte vara närvarande. Och det är fine, och det kanske går jättekomplikationsfritt, och det kanske är precis vad du vill göra, och det lägger jag inget negativt värde, jag dömer inte. Ha den upplevelsen om du vill. Men vad du går miste om är den intima närvaron, den otroliga förvandlingspotentialen som finns i förlossning. Att det är en portal till att öppna dig på ett djupare sätt än du någonsin upplevt din kropp förut.
Mm.
Det är så jävla coolt att föda barn. Det är så jävla fett. Man känner sig så stark. Det är din urkvinna. Det är din råstyrka. Du får lov att känna hur du förvandlas i den stunden. Det är så fint. Och vi pratade inte om de här sakerna.
Nej.
Det är så fint i vattnet går när du berättar då hur liksom, ja, men för din man var inte riktigt med på att ni skulle föda hemma först, och det var verkligen en övertalningsprocess. Så, ja, men, alltså jag kan inte tänker mig att många ifrågasätter mycket av det saker du säger ofta. Och sen så jag började tokgråta när du bara, och sen så kom han. Alltså, när bebisen då väl kom till slut. Och du faktiskt hade klarat av den här hemmaförlossningen och fått den upplevelse du ville.
Mm.
Det tycker jag var väldigt fint.
Och jag måste säga detta, att när vi gör graviditet och förlossning till en integrerad sexuell upplevelse, så är det mycket lättare att fortsätta bygga din förvandlande sexuella identitet som kvinna. För om du går in i den asexuella moderidentiteten, så står du där sen och bara okej. Nu har jag avsexualiserat min kropp, min identitet, och det är så många kvinnor som omedvetet avsäger sig sin sexualitet när de har blivit när de har blivit mödrar. För att det är så icke förenligt med att vara orgasmisk, njutningsfull, kåt, självisk, sexuellt initiativtagande och så vidare och så vidare. Och den processen börjar oftast när man får reda på att man är gravid.
Jag känner mig ju noll sex i mer den här magen. Alltså sen har jag ändå sex och så här, jag har noll problem att onanera och så. Men det är inte som att jag tycker att det är sexigt med lilla bebiskaggen direkt.
Men blir du inspirerad, Amanda?
Ja, men alltså ja, absolut. Så här, jag är inte riktigt lika övertygad som du, men det är väl rimligt. Men det är klart att jag 100% hellre skulle vilja ha en upplevelse där jag kan ta hjälp av min egen kropp och så för att få ut barnet, än den kemikaliska upplevelsen eller med smärtlindring. Och det tror jag inte har att göra med stolthet. Det har vi lite pratat om i vår gravidpodd. Utan det tror jag har att göra med, för att jag tror att det blir en bättre upplevelse som jag minns på ett härligare sätt då.
Ja.
Och man kan kombinera båda. Så jag hade en förlossningsklient som förberedde sig för en hemmaförlossning och jobbade med alla dessa verktygen och kände sig skitpeppad. Och sen så var hon tvungen att flytta till under förlossningen, flytta till sjukhus för det var någon komplikation och hon fick en epidural och hon sa att det var lika fint och lika bra ändå. Det är inte varken eller, antingen eller, ja eller nej, svart eller vitt. Det är liksom,
du som inte skulle ha någon smärtlindring, alltså,
det spelar ingen roll smärtlindring eller inte, eller var man hemma eller på sjukhus eller CTG eller inte, det är inte det som är grejen, men det är den här känslan, den här, och vad jag tror det kan bli verkligen så asoprovocerande. Nej, så är det absolut inte. Men där är alltså där är grader utav...
Såklart.
Och precis som sex inte alltid handlar om penis i vagina. Utan det är så många... Det är hur du ibland känner när du går ner för gatan och du känner dig snygg. Lite så här... Det är umf liksom i dig. Och och så många olika varianter utav det.
Men, och du Anna, vad tänker du?
Nej, men jag tror att jag liksom landar lite i att så här, vi har så otroligt olika syn på vad sex är. Och att det är ofta, det känns ofta som att det, man landar i det när man snackar med olika människor som har, ja, men olika liksom tro som du har. Folk som man har snackat med som håller på mycket med tantra. Och, ja, men så här, det, man landar ofta i att man har så olika bilder av vad sex är.
Mm.
Och jag vet inte, jag har väl en väldigt liksom, liksom en ganska snäv bild av vad sex är. För att när du säger liksom, när vi pratar om typ, vad heter det, oxytocin, så tänker jag, men det är ju massage, det har ingenting med sex att göra. Det kan man lika gärna få genom en massage. Men, och när du säger liksom att solen kan smeka din kind, alltså det kanske räknas som sex för någon annan. Ja, det tycker jag absolut inte räknas som sex.
Nej. Men det är inte heller, man måste räkna vad sex är alltså.
Men det är skillnad på sex och sexuell energi. Eller sex och en sexuell, liksom en förlängning av din sexualitet. Det är skillnad på sex och sexualitet.
Jag tänker
det att handlar så mycket om definition. Nu är vi inne på så här definitionsnivå. Och det är okej. Och det är ju så, det är därför vi är så sjukt olika. Det är därför du klär dig som du gör. Eller vet jag, och smink. Och alltså, det är ju så hur man definierar sig själv. Hur man definierar livet. Och vad man tycker om. Och det är helt okej. Jag försöker aldrig omvända någon. Men om detta, om någon som lyssnar på detta, om det tilltalar någon som lyssnar på detta och känner wow,
troligtvis
då kan det ge dem tillåtelse att utforska det och söka fler resurser och böcker och liksom förvandla sin förlossningsupplevelse till, eller förbereda sig inför och liksom, ja, önska en förlossningsupplevelse som ligger i linje med vad de önskar. En av mina bästa vänner sa, du är dum i huvudet. De flesta av mina kompisar, familj, alla sa, du är dum i huvudet. Varför ska du föda hemma? Vad håller du på om? Vad är det för fel på dig? Min man sa, över min döda kropp.
Vad sa din man om liksom hela det här, att det skulle vara liksom en sexuell upplevelse?
Men nu i efterhand sitter jag och säger, det här var en sexuell upplevelse. Men i stunden och i förväg så sa jag inte, oh, du vet, man, nu ska vi ha en sexuell förlossning. Alltså, du vet, men man beskriver det i efterhand. Eller man måste ju på sätt och vis liksom sätta ord på.
Håller han med?
Alltså,
kanske inte var lika mycket
han
för honom.
Han födde inte barn.
Nej, precis.
Det var, så, nej, det var inte en sexuell upplevelse för honom. Han hade nog mest bara panik, ångest och stress. Hur fan ska det gå? Liksom, han var rätt, det var en stor upplevelse för honom. Men det var inte sexuell.
Men jag tänker att vi måste hinna med några mer så här konkreta frågor, för vi måste snart avsluta. Men en sak som du sa i vattnet går här för mig var att du sög av din man för att öppna cervix. Berätta.
Okej, så det är så här. Du kommer säkert att tro mig.
Hon kollar på mig alltså.
Men det är så här att cervix, alltså livmoder, halstappen och halsen är kopplade till varandra neurologiskt och energimässigt. Och liksom hela vagina också. Så det är utifrån denna kunskap och förkroppsligade liksom vetskap som jag ville prova att använda oralsex för att hjälpa min cervix att dilatera, det vill säga öppna sig. Och mycket riktigt så funkade det. Så att det var klockan runt 6:30 något sånt. Så att jag hade ju redan gjort ett gediget liksom förarbete, eller min kropp. Och min förlossning var ju liksom började etablera sig som verkligen att den var igång. Och då sa jag till min man, jag vill ha sex en sista gång. Det här känns jätte liksom positivt och intimt. Och också för att fantastiskt att vårt sex skapar ett barn. Och liksom sexet, att det finns med som en...
Återknyta.
Exakt, liksom lite såhär knyta. Så. Och så, för att värma upp och förspel och så, och jag hade sagt till honom innan, jag vill suga av dig för att öppna cervix. Okej, fine, jag har inga problem med det. så då gjorde jag det, och jag vet inte hur länge, men liksom en bra avsugning. Och som ett brev på posten så släppte min slempropp, och sen boom, satte min förlossning riktigt igång. Det kan vara rena rama slumpen.
Ja,
det vet man ju aldrig med dessa saker.
Nej.
Men jag är inte den enda som upplevt det. Det är många andra inom
och
den här
placebo liksom, är den bästa effekten som finns.
Exakt.
Det stämmer ju verkligen.
Och som gör väldigt många läkare väldigt förbannade.
Och sen då om du
just saying.
Men för du körde väl också lite onani under processen.
Så Men onani, det kan man också, vad definieras som onani? Vad definieras som självnjutning? Här är vi inne på det igen. Men jag smekte min kropp. Jag smekte mina höfter. Jag gjorde liksom långsamma, medvetna höftrörelser som jag kan nu göra och få orgasm från. Bara genom att inte ens ta på min kropp.
Shit.
Jag kan få orgasm bara genom att andas. Så expandera din förståelse av vad sexualiteten är, så förstår du också sen att förlossning kan vara, alltså då är det mycket enklare, när man förstår hur bred och djup sexualiteten är, så kan man också lättare få plats med förlossning i den. Men så mycket självkontakt och ta på mig själv under hela, mycket smekning och ta på mitt underliv under förlossningen, inte på att så här, jag ska ligga här för en orgasm liksom, men intim, sensuell beröring. Vid ett tillfälle så satt jag på knä på golvet inne på sovrumsgolvet. Och jag lutade mitt huvud tillbaka och jag sa till min man, herregud, det känns som att jag kommer. Alltså jag kommer, jag får orgasm i hela min kropp. Det är ingen som har sagt det till mig. Varför pratar vi inte om detta?
Nej, som för det har man ju också hört, att vissa som tycker att det är lite skönt skäms väldigt mycket för att det är så otroligt unheard of.
Exakt. Och det är så viktigt att vi också har positiva förlossningsupplevelser.
Gud, ja.
Vad har vi gärna som referensram?
Ja, men det har vi snackat om en del, att folk som har haft jobbiga upplevelser är ju väldigt bra på att snacka om dem, för att de behöver det också. Men så vi har ju snackat en del om att det saknas en positiv bild av förlossning. Man tänker ju att det kommer vara liksom en liksom,
helvetet
på jorden.
Ja, och det är det inte.
Nej.
Det är verkligen inte det. Det kan vara portalen och öppningen till himmelska känslor och energiupplevelser i din kropp.
Jag tror att jag har en sista fråga.
Okej.
Du, när du mejlade oss så skrev du att uppfostra ett barn är fan mycket jobbigare än att få ut det.
Ja.
Hur är ert sexliv nu när ni har en tvååring?
Bättre än någonsin.
Bättre än någonsin.
Oh,
trevligt det här. Grattis.
Tack. Men alltså, vi jobbar ju för det.
Ja,
precis. Det är
inget kommer gratis.
Effort.
Nej.
Och ni prioriterar det. Och vissa kanske inte vill prioritera. Exakt. Äg dina val! Wow! Tack snälla Erika för att du kom hit idag.
Ja, tack snälla.
Tack så mycket.
Och tack för att ni har lyssnat.
Verkligen.
Erika hittar ni på Erika Alsborn, eller @Erika Alsborn.
Yes. På Instagram till exempel.
Hej då!